Då var vi tillbaka, Sanny och Svensson, med avsnitt nummer 23. Vad tänker du på då, Svensson?
Ja, det är givet för mig att tänka på en riktig lirare. Fredrik Linkan Lindqvist, eller Bremberg som han hette i slutet av karriären. Wow, vilken passningsspelare.
Ja, han var en spelare som hade kvaliteter. Alla som har älskat hockey, eller man får ju någon idol när man är liten. Min idol när jag var 10 år, gick i andra eller tredje klass. Då kom det en kanadensare med namn Scott Sanders till Huddinge. Och man kunde inte kolla på NHL på TV. Det fanns ju ingen Elite Prospects, ingenting. Vi trodde han hade spelat NHL. Det vart ju en sån idol. Han öste in poäng i Huddinge säsongen 88-89. 45 poäng på 31 matcher. Men nu när jag kollar nu på Elite Prospects, säsongen dessförinnan, Boston University, 4 matcher, 3 poäng. Så någon NHL-spelare, det var inte Scott Sanders direkt.
Men en NHL-spelare blev faktiskt aldrig Linköpings general manager Niklas Persson. Han ångrade faktiskt att han åkte hem från Tampa så tidigt som han gjorde, och styrde hem till Europa så pass tidigt som han gjorde. Men det blev en fantastisk SHL-karriär, och något år i Schweiz och något år i Ryssland också för honom, va?
Ja, och efter när Scott Sanders vi fortsätter på Huddingespåret här. När Scott Sanders lämnade Huddinge efter en säsong, så värvade man in Ian Boyce. Boyce, känner du igen, va?
Jajamän.
Ja, Ian Boyce fick barn med Eva, och det var Jeremy Boyce som nu är en, ja, vi får säga vilken karriär han har i Timrå. 500-600 matcher, va? Och han är 26 år bara.
Det finns nog stora möjligheter för honom att bli den mesta genom tiderna där, om han inte redan är det. Men där finns ju en annan som har spelat väldigt många matcher i Hockeyallsvenskan, och det är ju Fredrik Högren i BIK Karlskoga. Han fick väl något pris här för inte allt för länge sedan för att han har gjort 800 matcher i klubben, om jag inte minns helt fel. En riktig boxbläckung.
Som en gammal back så håller jag med på backtemat. Ronny Sundin, en riktig backklippa i Frölunda. Oliver Ekman Larsson, ja, en världsback i Arizona. Och Gunilla Andersson Stampes. 4 OS, 11 VM, 10 SM-guld och 297 landskamper.
Men vi avslutar ju naturligtvis det här med att skicka våra absolut varmaste hälsningar till Oskar Lindblom, som går en tuff kamp där borta i Nordamerika mot sin cancer. All kärlek till dig, Oskar.
Det blir oundvikligt att börja en måndagspodd utan söndagen eller lördagnattens stora händelse i NHL. Såg du David Ayers, målvakten?
Det var väl ismaskinsföraren, va?
Ja, han var ismaskinsförare i Toronto Marlies och kommer in och spelar för Carolina mot Toronto i Toronto. Ja, det är liksom som, när blir det film?
Ja, det var mäktigt faktiskt, det får man säga.
Det för oss ju osökt in på lite målvaktssnack här i podden. Det känns som det kan bli lite rullians på målvaktssidan i ganska många lag i kommande säsong.
Ja, alltså det känns lite grann som att vi är där vi var för ett år sedan. Jag tyckte jag hade samma känslor redan då, men det är faktiskt många klubbar jag kan tänka mig att det händer in och ut, både vad gäller första målvakt och vad gäller andra målvakt. Och ett lag som inte har en enda målvakt signad är ju Djurgården, men där hör jag faktiskt att Niklas Svedberg kommer att stanna i Djurgården. Det är väl inte officiellt vad jag vet i dagsläget, och Svedberg kom ju lite stukad från Timrå men har gjort det bra i Djurgården. Jag hör då att han belönas med ett nytt kontrakt i klubben.
Ja, det är ju minst sagt välförtjänt. Han har ju studsat tillbaka bra den här säsongen, och han hade ju nästan det omöjliga uppdraget att ersätta Adam Reideborn. Jag vet, kanske inte gjort det riktigt fullt ut, men har gjort det väldigt, väldigt bra, Svedberg. Och hur blir det då med Remme och Jensen där? Jensen är väl kanske, han behöver väl ut och få speltid i Hockeyallsvenskan, känner jag.
Ja, alltså Jensen, han blev ju skadad ganska tidigt den här säsongen, när det var säsongen som han kanske skulle ta det där klivet. Han kanske skulle stå på tillväxt ett år bakom Redeborn, och så skulle han kanske stå hälften av matcherna med Svedberg. Tror jag säkert att Djurgården tänkte, men vad gäller Robin Jensen så hör jag att det förmodligen blir att han får ner och vända i Hockeyallsvenskan igen, och det kanske inte är helt dumt för hans del med tanke på att han då har varit skadad hela säsongen.
Ja, det är väl jättebra. En bra, alltså, bra möjlighet till utveckling för honom. Och Då måste ju Djurgården ha in en keeper där. Om vi börjar den ändan då, vad kan man tänkas plocka in?
Ja, nej men alltså, Remme finns ju säkert med i bilden fortfarande. Men det blir kanske lite väl mycket pengar att lasta. För nu, Svedberg fick de väl nog förhållandevis billigt den här säsongen för att han var lite stukad. Men så som han har spelat går ju naturligtvis lönen upp lite. Och Remme är ju en toppmålvakt, så att det blir kanske lite för hög belastning rent ekonomiskt. Och jag får lite signaler på att Viktor Andrén skulle kunna vara aktuell. Men jag hör ju också att Skellefteå är lite sugna på Viktor Andrén. Växjös målvakt då.
Oj, ja, det, han sitter ju en bra sits nu. Andrén var väl vi ganska här i podden eniga om att när Växjö värvade Källgren så skulle det vara Fast och Källgren som skulle köra. Men Andrén tycker jag matchar Viktor Fast nog så bra. Och han sitter ju en liten knepig sits där ändå, måste jag säga, Andrén. Där Fast ändå är kung, får man nog säga, i Växjö. Det gör att han ofta hamnar i kläm, Andrén, och kanske bra läge för han att flytta på sig då.
Ja, men exakt. Och jag får också lite signal om att Fast nog kör i alla fall en säsong till. Och då Fast går ju inte, spelar ju inte i Växjö för att han ska vara någon andra målvakt, utan då kommer de ju säkert köra på Fast och Källgren. För jag får ju signaler på att Källgren har gjort ett jättejobb i Finland, där han gick till TPS Åbo på lån resten av säsongen. Och då har ju Växjö fått exakt det de satte Källgren i Finland för, så att säga.
Det var alltså bättre att sätta han i Finland än i Modo, som vi spekulerade om i podden där tidigare.
Ja, det hade alltid varit bättre att göra som vi sa, men nu gjorde de ju på ett annat sätt, och det blev ju ganska bra det också.
Men det betyder ju att Mantas Armalis då, om vi säger att om de har lagt ett bud eller är intresserade av Andrén, det betyder ju att Armalis är out i Skellefteå. Skulle inte det kunna vara en rätt billig lösning ändå för Djurgården? Eller förhållandevis billig, kan man säga.
Ja, alltså förhållandevis billig, men ändå, de har säkert fått lasta på mer på Svedberg än vad man gör redan nu. Ska man ha in Mantas också, så blir det kanske lite den sitsen som Malmö satte sig i med Alsenfelt och Nilstorp, att man hade alldeles för dyra målvakter på båda två, så att säga.
Men har Mantas den statusen nu att han kan komma in och få ett superkontrakt någonstans?
Nej, superkontrakt vet jag inte, men han ska ju ändå ha okej betalt. Det är ju ändå vad jag anser, att Mantas Armalis är en första målvakt i SHL, och då är det ju inte några skitpengar som man betalar honom.
Men vad har vi mer av Malmö? Sitter de nöjda med Oskar Alsenfelt? Ja, det är klart de sitter nöjda med Oskar Alsenfelt, det förstår jag. Vilken match han gjorde i lördags, där första perioden mot HV71, det var ju 15 skott, och det var väl i alla fall 10 som kändes riktigt farliga.
Ja, verkligen. Alltså, var det någon som var i Malmös lag mot HV, så var det ju Alsenfelt. Resten vill nog bara glömma den matchen. Men där tror jag ju, alltså, lite intressant där med Alsenfelt och Volden är att inför den matchen så hade ju Malmö förlorat 3 matcher den senaste månaden, och alla de matcherna har ju faktiskt Lars Volden stått, så Alsenfelt är ju en jäkel på att vinna matcher. Det är ju det alla målvakter eftersträvar, att man vill vinna matcher. Så ja, men Volden har ju kontrakt nästa år, men jag får ju lite signaler på att det skulle kunna bli lite rörelse, och jag tror det är ganska, alltså att de tycker samma, både Volden och Malmö, att han kanske inte är en optimal andra målvakt. Volden är i en ålder där han kanske vill stå lite mer, och Malmö kanske känner att de vill ha någon yngre på tillväxt som kanske kan utmana Alsenfelt om 1-2 år någonting. För Alsenfelt blir ju inte yngre, och han har ju kontrakt 3 år till, och det optimala för Malmö kanske vore om där är en målvakt som är helt redo när Alsenfelts kontrakt går ut.
Hittar du någon sån i Hockeyallsvenskan idag? Finns det någon som skulle kunna liksom utmana Alsenfelt lagom mycket nu, om man kan säga så?
Ja, men jag ser ju ändå Söderblom i Tingsryd, och jag ser ju Brattström i Timrå som jag tycker har gjort bra jobb här under säsongen. Isak Wallin är ju faktiskt fortfarande ganska ung i Mora, och jag tror att det finns ganska mycket i honom. Jag vet ju att Malmös målvaktstränare är ganska förtjust i Isak Wallin. Men annars så, nej, kanske inte. Inte redan nu.
HV71, Hugo Arnefelt, supertalang. Alltså vilken målvakt, han är ju... Ja, han har inte konkurrerat ut Gunnarsson, absolut inte, men det är fullt på samma nivå som Gunnarsson spelar, och förmodligen till en femtedel, en sjundedel av priset.
Ja, alltså han går ju på ett rookie-kontrakt Hugo Alnefelt, så att det är ju en superlösning för HV att ha honom och Gunnarsson. Men där sitter Gunnarsson på ett utgående kontrakt, så då vet man ju inte riktigt vad som händer. Hade jag varit HV71 så hade jag ju gjort så här att jag hade velat signa om Gunnarsson och köra det paret även nästa säsong. Och sen kommer ju Alnefelt. Ja, man finns ju också med i bilden. Det är ju det som är lite problemet, att de har två yngre målvakter som är ganska bra. Eller den ena är överjävligt bra, den andra är bra. Så det är ju det som är problemet.
Är det inte läge kanske, och Gunnarsson har väl eventuellt bud från KL, satsa på en billig målvaktslösning med Hugo Ahnefelt och med Adam Åhman där?
Ja, alltså det skulle varit en häftig lösning om HV vågade köra med så ung målvaktsduo. Men sen vet man inte heller med Ahnefelt om det börjar dras borta från Nordamerika också, så... Jag tror inte riktigt att de vågar köra med det, för då står de kanske där med bara Adam Åhman. Så att det blir lite svårt.
Jag har en häftig tanke här. Häng med lite på den. Roman Will, klar för KL. Roman Will pratar ju gott om Rögle såklart. Pratar med Dominik Furch, som kanske inte kommer att vara kvar i Örebro, och säger: Ängelholm, det här laget, här är potential, här kan du komma och vinna. Furch i Rögle nästa år, hur känns den?
Nej, men jag håller med dig om att det är inget helt otänkbart resonemang. Samtidigt så vet jag ju också att Furch har gjort en jättebra säsong, och han har ju säkert lite lag där ute i Europa som drar i honom också. Men jag vet också om att Furch trivs jättebra i Sverige med familjen, och de har ju ändå varit ute i Europa tidigare, så att det är klart att det skulle kunna vara en jättebra lösning för Furch. För att jag utgår ju fortfarande från att Jonas Enroth kommer vara den som står i Örebro nästa säsong. Jag fick lite signaler här kring jul att men Örebro går kanske lite för att behålla Furch, men nu har det inte hänt någonting på 2 månader, och tiden pekar ju allt mer på att Jonas Enroth ska till Örebro. Och vi fick ju signaler ganska tidigt här i höstas om att Enroth var väldigt nära Örebro, och det finns ju ingen anledning att revidera det med tanke på att Enroth ändå signade ute i Europa nu och inte kom hem till Sverige, för då hade det kanske strulat till det lite med skatter och annat.
Ja, skatter, sign-on, bonus och sådana saker. Så att eftersom det vi hörde, eller det du hörde ska jag säga, tidigt vittnade om att Enroth skulle dit, och att han då inte väljer att signa med Leksand eller någonting, det har ju förmodligen med till exempel en sign-on bonus, och därför landar han in i Klagenfurt.
Men en som absolut inte hamnar i Klagenfurt, som antingen så blir han kvar i Luleå eller så kommer han ju hamna i KL. Jag tycker det snackas om Joel Lassinantti till KL varje säsong, men han blir lik förbannat kvar i Luleå år efter år. Och där såg ju att Ulf Engman, den assisterande general managern i Luleå, sa att de kunde vara beredda på att satsa på Jesper Wallstedt och David Rautio nästa säsong. Och det känns ju ganska spännande, men Wallstedt har ju i stort sett, om man ens har en enda seniormatch.
Hur många inför den här säsongen, hur många seniormatcher hade Hugo Ahnefelt?
Ja, det har du väldigt rätt i. Hur många matcher hade han? Det var ju faktiskt 0 som Hugo Ahnefelt hade när han gick in i den här säsongen. Och det syntes redan på försäsongen att det var en jättebra målvakt. Han vann ju guld med i U18-VM i våras. Så att, och Jesper Wallstedt har ju varit en supertalang länge. Så att det är klart att det hade varit jättehäftigt om Luleå vågade gå med honom. Och jag kan tänka mig en bättre partner än David Rautio, som har den rutinen och det är Luleå-hjärtat.
Verkligen, men så känns det onekligen. Och Rautio gick ju från Brynäs. Där är det också en rätt intressant målvaktssituation med utgående kontrakt på Joakim Eriksson. Jag kan tänka mig att han är jävligt dyr för att ta klarspråk, och Ersson är rätt billig. Och Ersson har man ändå gått med på slutet.
Ja, alltså jag tror att man räknar med att Ersson ska vara lagets etta, men samtidigt är det ju också borta NHL. Är det Philadelphia som har rättigheterna på Ersson, och vad säger de? Men de har ju en hel uppsjö av målvakter. Jag menar, Felix Sandström, som också har Brynäs förflutet, han är ju liksom backup-målvakt i East Coast numera.
Ja, den är rätt oväntad, den utvecklingen, för att så bra som han var så tidigt, så trodde man ju att det här var ju liksom nya Henrik Lundqvist. Jag gjorde ju TV-pucken 2012, jag var gästexpert på SVT, och då stod ju han, Felix Sandström, och tänkte han är bättre än Henrik Lundqvist. Han såg ju som en fullfjädrad seniormålvakt redan i den åldern. Men utvecklingen, han är fortfarande ung, så att det kan ju gå vidare och utvecklas där. Men just nu sitter inte han i någon drömsits direkt.
Nej, men kanske skulle Felix kunna vara någonting för Oskarshamn. Han var ju ändå inne i Oskarshamn under förra eller förra säsongen och spelade lite. De kan ju säkert behöva en etta som kan gå med Tex Williamson. För jag tror inte den här Richard Backman blir kvar. Fick för övrigt signaler på att han var riktigt bra i matchen i debuten mot Leksand. Jag såg inte den matchen, jag satt i bilen hem från Jönköping då, men det såg riktigt bra ut tydligen.
Ja, det är ju, behöver ju den stabiliteten. Och han har ju rutin från NHL, har ju vunnit åtskilliga matcher. Men du, Felix Sandström, hur tror du han känner inför det faktum att han har en seger mindre i NHL än vad ismaskinisten i Toronto Marlins har?
Ja, bara en sån sak alltså. Ja. Det är nog rätt många som har det faktiskt. Men, ja,
visserligen.
Men du, där finns ju en annan målvakt som har mycket rutin från SHL. Om vi nu ska fortsätta på den här målvaktsspåren, nu har vi väl gått igenom hela ligan här. Men Marcus Svensson kommer inte bli kvar i Färjestad.
Nej, det kommer han definitivt inte bli. Och där är ju frågan om, till att börja med, vad de väljer att satsa på den här säsongen i slutspelet. Om det är, man ska gå med Svensson eller Arvid Holm. Men där tror jag man känner sig ganska trygga med Arvid Holm och den utvecklingen. Så att han kommer man att gå på nästa år. Och där har man ju då en billig, om det ska bli en etta, så kan man gå med honom som en etta, värva in ytterligare kanske någon ung målvakt, utveckla, och skulle det inte funka runt jul så kan man ju ha en rätt bra börs och köpa in något nytt för.
Ja, alltså min erfarenhet säger att en målvakt kan man ju nästan alltid hitta under pågående säsong eftersom jobben är så pass få och det finns alltid någon vass som är ledig. Men Oskarshamn har ändå hittat en målvakt som har 11 raka säsonger med NHL-kontrakt nu här i slutet av säsongen, så att det finns ju säkert att hitta.
Men det är en sak som den här veckan, Johan, som har irriterat eller förbryllat eller förvånat folk. Det är det här med klausuler i kontrakten. Jag hade ju klausul i mitt kontrakt, men det var för knät eftersom jag hade en knäskada sedan tidigare. Jag hade ingen klausul för KL eller Schweiziska ligan för den delen. Men nu känns det som mer eller mindre varje toppspelare har det.
Ja, men så är det faktiskt. Alltså, ska du få de här toppspelarna på ett avtal så är det ju nästan mer regel än undantag att du får de här klausulerna. Jag skulle säga att Dennis Everberg som skrev ett 5-årskontrakt med Rögle inför den här säsongen, att han inte har klausul förrän efter år 2 är ju ganska ovanligt.
Men jag har hört att Rögle är ganska tuffa på det där. Jag hörde ett ryktet i somras att de vill ha Erik Martinsson, backen där som gick till HV71. Men då hörde jag att de inte ville ge honom en klausul och kunna gå då till Schweiziska ligan eller KL, och han därför valde HV71.
Ja, alltså det ligger nog mycket i det, för jag hörde också samma sak, att det var för att Rögle ville ha klausulen alldeles för tidigt på kontraktet för att Martinsson skulle nappa på det, att de ville ha den redan i januari. Och du vet ju också att schweizarna, att det är i slutet av januari, början av februari som det kan bli tal om att skriva de här kontrakten, och då kände väl han kanske att det blev lite för tajt på det om han nu vill utomlands. Nu tror jag inte han hamnar utomlands efter denna säsongen oavsett, men han vill ju ha öppningen i sitt kontrakt.
Men du ringde mig i förra måndagen, du var, pulsen lät i alla fall som det var hög, och sa jag har två bomber här. Ja, låt höra. Ja, men Lillis Nilsson, har hört någonting? Lillis Nilsson ska till KL och Linus Johansson också. Du var ju helt uppe i puls. Jag hade inte hört någonting som vanligt eftersom såna här saker har en tendens att undgå mitt lilla öra. Men sen några dagar senare, torsdags tror jag det var, så avslöjade Aftonbladet Thomas Roos och Hans Abrahamsson, som gör ett jättebra jobb i sitt gräv. Det är ingenting det. Men varför skrev du ingenting?
Ja, det kan man fråga sig. Ibland blir det ju så att man blir lite låst på vissa nyheter. Det har ju helt enkelt att göra med att man måste skydda källorna. Ingen källa ska hamna illa till för att jag ska avslöja en nyhet. Alltså jag är extremt noggrann med det, att källorna går faktiskt före nyheten, för att man vill aldrig bränna en källa. Och det har säkert alla som jobbar i den här branschen stött på någon gång, att man tyvärr blir helt enkelt låst på nyheterna. Jag har varit helt beredd att skriva de här nyheterna under hela förra veckan, men av olika anledningar så blev det inte så, och då är det bara till att snällt titta på när någon annan gör det, för det kommer ju ske förr eller senare. Det är ju inte så att jag sitter på någon ensam rätt på nyheter, utan det finns ju duktiga konkurrenter som gör ett grymt jobb.
Men är det som att förlora en match på hemmaplan 3-2 i sadden, eller? Det är så det känns, eller?
Ja, det gör det väl kanske inte, men det blir ju lite grann, vad fan skulle de köra detta nu liksom? Det blir det ju, men man går vidare rätt snabbt. Det finns så mycket spelare och så mycket nyheter och röra sig med. Nästa gång så är det väl jag som kanske tar någonting rakt framför ögonen på en annan konkurrent eller på dem liksom. Så att det går inte att gräma sig för mycket. Hade det varit kanske för 5 år sedan så hade man kanske slagit sönder någonting där hemma eller alltså då går reptilhjärnan igång ordentligt, men jag tycker att jag har blivit mycket lugnare på det där.
Ja, det är upp på hästen igen, men då det borde ju rimligtvis finnas. Eftersom toppspelarna i serien sitter ju på såna här klausuler, så kan det ju rimligtvis finnas spelare i SHL nu som kommer säga upp sina avtal. Man har ju då olika datum när man måste säga upp den där nuvarande kontrakt med sin SHL-klubb. Vad finns det för bara på rak arm för spelare som skulle kunna ha de klausulerna nu?
Jag skulle kunna tänka mig att du har Micke Lindqvist i Färjestad till exempel, men nu är det skadan som kanske sätter lite stopp. Då har kanske Brock Little, nu har han kanske slagit sig till ro lite mer i Linköping, men han har ju kommit igång jävligt bra den här säsongen också. Så det är klart att det finns säkert ett intresse för Brock Little. Jakob Josefsson, där har du ju lite skador också som sätter stopp, men jag kan tänka mig, jag tycker Jakob Josefsson, han är ju som, ja, vad ska man säga? Han är som en Viagra i hela Djurgården, att när han funkar, då funkar hela Djurgården.
Ja, han är ju en Viagra i Djurgården. Vi har veckans rubrik på podden i alla fall, det kan vi slå fast.
Ja, det kan man lugnt säga. Jag vet inte var jag fick det därifrån. Men det känns ju som så att när Josefsson är där, så är Djurgården där.
Ja, han är grym. Han är ju sån pondus och harmoni i sitt spel. Vi har fått uppgift den här veckan, Johan, att ranka de 25 bästa spelarna i serien. Bara kan du ge en liten teaser, vad har du satt Josefsson på för plats?
Ja, alltså jag har ju varit lite i valet och kvalt var jag ska sätta honom. Men jag har satt honom som tvåa, och det gör jag tack vare skadorna. Jag tycker att han egentligen är etta, men jag sätter Cody Curran som etta på min lista. Då får du också avslöja din etta och tvåa på din lista då.
Ja, jag har Cody Curran som etta. Jag har Fredrik Händemark som tvåa.
Okay.
Och anledningen att jag inte har Jakob Josefsson där, det är ju för att han har varit skadad så pass mycket och sjuk lite på slutet, så att en frisk och pigg och kry Josefsson är ju precis bakom Cody Curran i min bok. Men han har inte varit det riktigt ännu. Det är rätt roligt att göra de där listorna. Det hamnar ju jäkligt många bra spelare utanför de där listorna. Det är liksom, därför kör jag alltid bubblare, men det får jag inte göra den här gången.
Nej, det får du inte. Men vi får se. Händemark har jag som fyra på min lista för övrigt. Men vi får se var vi landar någonstans, hur många vi har. Men då har vi i alla fall tre spelare som vi har på topp 25, båda två i alla fall.
Men du, på tal om det här med klausuler, det jag hör angående klausuler, att både Linus Johansson och Marcus Nilsson, de skrev ju kontrakt där alldeles nyligen under pompa och ståt, och har då uppenbarligen brytit det med tanke på att både du och Aftonbladet hade de uppgifterna. Men det jag hör är att de som inte har klausuler första året på sina kontrakt, det är ofta målvakter. Där har det väldigt svårt att få in de där klausulerna på målvakter som skriver nya kontrakt. Så att det är väl kanske positivt nyheter för en, vad har vi som har skrivit nytt? Gustav Lindvall till exempel.
Gurra Lindvall har ju skrivit nytt i Skellefteå nyligen, ja.
Så då rimligtvis har väl han inte en sån klausul år ett. Sen kan ju det finnas år två eller år tre. Eller inför år två eller inför år tre.
Du har ju till exempel Oskar Alsenfelt i Malmö som har gjort ett jättebra jobb den här säsongen också. Han skrev ett 4-årskontrakt. Där vet jag att klausulen tickar in efter år två. Så han kommer ju vara kvar denna säsongen som kommer. Men från och med nästa vår så har han klausul båda vårarna så att säga.
Då sitter den gode Sylvegård med hjärtat i halsgruppen där till ett specifikt datum. Men du, några som borde sitta med det där hjärtat i halsgruppen, det är också en del Leksandsspelare. För så är det också, ska man också tillägga, att om en SHL-klubb, nu Leksand eller Oskarshamn som det mycket tyder på för kvala, om de åker ut SHL så bryts ju kontrakten, inte alla kontrakten. En del är utformade så att de är skrivna med Hockeyallsvenskan och med SHL. Men så ta spelare som Patrik Zackrisson, Johan Fransson, Spencer Abbott till exempel. Det är ju, får ju nog svårt att tjäna de pengarna på nästa kontrakt om Leksand åker ut.
Ja, men så är det verkligen. Alltså, om man tittar på Fransson så hade han väl redan skrivit med Timrå när de åkte ut. Så han har ju redan hamnat i den sitsen utan att han kunde påverka det själv. Men nu kan han ju i allra högsta grad påverka det själv. Och 3 år kvar på kontraktet med ganska mycket pengar, det kommer ju kännas för de spelarna om de tappar, kan ha slagit sig till ro med familjen också.
Ja, och Fransson som kom hem efter några år i Schweiz med familj och sådana saker. Så att, ja, det är inte bara liksom, vid sidan av isen, även på isen så kan det få konsekvenser för ganska många. Men du, på tal om Leksand där, Anton Dalarna, när du skickar ut frågan, han säger att det ryktas om att en tränare redan klar för Leksand oavsett om det blir SHL eller Allsvenskan. Har ni ju hört något namn? Och då har jag hört något namn, så då är det det jag riktar mig mot, Johan.
Jag har forskat i detta lite faktiskt, för jag hörde det ryktet cirkulera under lördagskvällen att Tjumme ska tydligen ha sagt på någon medlemsmöte eller något liknande att det skulle vara nära eller till och med klart, men de signalerna jag får är att det inte är klart och att det är Jörgen Jönsson i Örebro som de har försökt få in. Men jag fick också lite signaler om att Jörgen skulle ha tackat nej till det jobbet. Ja, jag vet inte när det var exakt, men att det skulle vara i dagarna. Så att det, jag vet inte riktigt om det är han som de menar på ska dit nu eller om de har gått på en annan kandidat. Men jag vet att Jörgen har funnits med i bilden.
Om nu Jörgen tackar nej, tror han tackar nej för att han har ville vara kvar i Örebro eller för att han har för avsikt att gå till exempel Brynäs eller Skellefteå?
Ja, alltså det är ju bara de lagen det kan handla om när det handlar om huvudtränaruppdrag. Där skulle ju kunna bli ett jobb ledigt om Björklöven går upp också i SHL. Annars har väl alla lag satt sina tränare så vidare det inte är...
HV71 är vi lite osäkra på. Det är inte något. Niklas Ram har väl, ja, det avslöjade väl du för ett gäng avsnitt sen, men där är väl lite osäkert, eller?
Ja, alltså jag är väl ändå ganska säker på att det kommer landa i Ram till slut. Men annars är det ju de tre klubbarna här, Leksand och Skellefteå och Brynäs, som är på jakt efter huvudtränare eftersom Malmö har satt Jocke Fagervall.
Ja, men Jörgen Jönsson till Skellefteå. Per Jonsson har varit där. Tommy Samuelsson har varit där. Han kan säkert prata gott, eller Tommy Samuelsson är där, kan säkert prata gott om Skellefteå. Jörgen till Skellefteå, skulle inte det kännas spännande?
Jo, det skulle det absolut kunna göra. Jag vet ju att de gärna vill föryngra lite och få in lite nya ögon och inte ha... Tommy är ju 60 nu, så att de vill ha någon yngre tränare. Jag vet ju en som faktiskt har tackat nej till dem som befinner sig i Schweiz just nu. Johan Lundskog som är ASS-tränare i Davos och varit ASS-tränare i Frölunda. Han har ju tackat nej till Skellefteå.
Oj, Han fick det så snabbt alltså. Jag vet att han är jätteuppskattad i Davos, ska jag säga. Jag pratade med Magnus Nygren och honom som öste lovord. Men tyckte det kändes tidigt för en sån att han skulle liksom växa på sig nere i Schweiz ett år?
Ja, men ska du ha en svensk tränare så finns det inte jättemycket. Och vill du då ha en yngre tränare så kanske man får gå på ett sånt namn. Och det lägger väl lite grann ramen för vad Skellefteå vill. Men du har ju en annan tränare som också cirkulerar på marknaden. Du har ju Peter Andersson också. Vad ska han göra nästa säsong?
Peter Andersson, antingen utomlands. Jag vidhåller fortfarande. Det är öppet mål. För det skulle vara öppet mål för Peter Andersson att gå till Brynäs.
Ja, det skulle det kunna vara, men Peter Andersson skulle också kunna vara en sån som tar ett sabbatsår från hockeyn om han inte får någonting nere i Europa. Han har Rasmus Andersson borta i Calgary som han inte har kunnat följa någonting alls. Han var över på någon pappa-trip där, men annars så skulle han ju kunna ta ett sabbatsår och bara invänta en massa jobb inför säsongen som kommer. Det kanske blir lite lediga jobb. Färjestad kanske Pennan är färdig med. Niklas Eriksson kanske är färdig i Örebro då. Det skulle kunna dyka upp ganska intressanta headcoachjobb. Hans sambo är från Arboga, så de kanske skulle kunna slå sig till ro där. Och sen vet man ju inte, det kan sparkas tränare under nästa säsong och Peter skulle säkert kunna ta något jobb då.
Jag tyckte det skulle vara jävligt kul. Det gick jag igång på om man skulle gå till Arboga, Peter Andersson. Vilken grej!
Ja, det hade varit en grej. De spelar inte ens Division 1 numera.
Ja, det hade varit en stor grej. Nej, men vi från Division 2 då, Arboga, är ju steget väldigt, väldigt långt till Hockeyallsvenskan. Men lite nedslag där. Västerås, vad händer?
Ja, från Arboga till Västerås är det ju inte långt. Vi nere i södra Sverige tycker de pratar på samma sätt. Men vad som händer där, ja, det
vi
kan man
i Karlstad är inblandade också, i Västerås, Arboga, Örebro. Vi i Karlstad är inte samma, kategorisera samma där.
Det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det sträcker sig typ Örebro, Arboga, Västerås och så kanske bort till Enköping möjligen. Nej, men Västerås, de fick ju stryk av Almtuna under lördagskvällen och rapporterna säger att de gjorde en direkt undermålig match, och där har det kommit en litet bakslag efter den fina säsongen de hade förra säsongen.
Men det känns ju också som att det var många spelare som maxade sig själva i fjol. De var nykomlingar och egentligen ingen trodde på dem och bara liksom tog alla med storm, och spelare för spelare, de presterade på absolut toppnivå. Sen tappade man ju många spelare, och nu har man visserligen fått tillbaka Zetterberg där från Brynäs, men det är också svårt att följa upp den där succén. Det blir ett bakslag sett över hela säsongen, även om man har en mindre positiv trend nu. Sett över hela säsongen så tycker jag, Västerås har gjort det jäkligt bra.
Ja, alltså vissa matcher har de gjort det stundtals riktigt bra. De har haft mycket skador också här under resans gång, och man förlitar sig ju ganska mycket på er som förra säsongen, och där har man ju kanske inte hittat samma målvakt, och det kanske är rätt svårt att hitta en sån supermålvakt säsongen efter direkt.
Nej, så är det ju. Men du, Jesus, han har ju större makt än vad vi någonsin hade kunnat tro i Hockeyallsvenskan.
Jaså, jag tycker att han har hur stor makt som helst. Men
större än vad vi kunnat tro. Jag säger så här, han kommer i stort sett kunna bestämma om Björklöven får möta Timrå eller Modo i Hockeyallsvenska finalen.
Ja, det håller jag med om, för att det har jag också tänkt på, att de möter ju faktiskt Timrå borta i näst sista omgången, Björklöven, och säger han till sina spelare att ni ska inte spela denna matchen, ni ska förlora denna matchen, då förlorar ju spelarna matchen.
Ja, det gör det låter inte som Per Kent att han ska, inte på dialekten, det jag menar, men att han skulle säga det till laget. Men det ger en ganska intressant vinkel på det hela, att det är liksom ett härligt race nu mellan Modo och Timrå in på den här sista platsen. Och som du säger där, Björklöven, skulle man då förlora mot Timrå i den här sista omgången, eftersom jag menar de har inget att spela för bortsett från att ta ytterligare, sätta ett större avstånd till det nuvarande rekordet liksom, eller sitt rekord man har.
Ja, nej, exakt. Så är det ju. Men jag tror Jocke Fagervall sa det i någon intervju här, att vi behöver hålla uppe nivån för att inte tappa för mycket. Men samtidigt, motivation slår ju ändå klass lite grann i den här delen av säsongen. Och de kan ju träna på ett annorlunda sätt för att de ska vara bäst i den allsvenska finalen. För att jag tror det ligger lite i Björklövens intresse också att försöka få den matchserien avgjord så fort som möjligt. De vill ju helst inte ha den till fem matcher.
Ja, Södertälje hade vi lite som en utmanare tidigt där. Nu nosar man ju Västerås precis hack i häl där. Nu har man visserligen en tuff vecka, både Karlskoga och Björklöven borta, va?
Jajamän.
Och det är frågan om, det är rätt tuffa matcher om man kan ta sig förbi där, men Södertälje är jäkligt imponerad av det sättet man har vänt om säsongen. Jag tänker också på målvakten där, Bergvik, som Pogge värvades in och lämnade. Och Bergvik då hade väl fått stått åt sidan helt, inledde inte säsongen speciellt bra.
Han var väl borta i Tranås och så körde också, va?
Ja, han är, satan vad bra han är nu.
Ja, han är riktigt jäkla bra faktiskt. Frågan är om det är han de kommer gå med här resten av säsongen. Allt pekar väl på att det är så det ser ut. Bergvik var ju en gång i tiden en gammal Frölunda-talang, får man ändå säga. Så att det har ju alltid funnits någonting i honom.
Ja, men verkligen. Och det är ett lag som kan smyga med lite där, pulsera mer. Det är ju ingen som har räknat med dem, eller många av dem räknar bort dem där tidigt på säsongen när man låg i bottenskickad tabellen. Så att de sitter i ett jäkla bra läge, måste jag säga ändå, Södertälje.
Ja, verkligen. Men de har ju verkligen förstärkt här under resans gång och fått full effekt på alla sina nyförvärv. Och Hugo Gustafsson leder laget på ett bra sätt, den unge talangen. Så att han blir också intressant att se vad han kommer göra nästa säsong.
Han är ju SHL-redo, det kan väl både du och jag konstatera.
Ja, han kommer att spela SHL nästa säsong, det, så är det bara.
Men du, nu är jag, Johan, nu är jag part i målet. Jag vet, jag jobbar på Simor, men jag måste ändå säga, Lars Lindberg, alltså, ja, det jobbet han gör med Hockeyallsvenskan som programledare, ja, hatten av faktiskt. Ja, riktigt bra faktiskt, riktigt bra. Vilken harmoni och glädje han sprider.
Ja, verkligen. Jag hade förmånen att träffa Lars i Luleå i tisdags kväll, och Alltså jag kan inte tänka mig att det finns många som har ett ont ord att säga om Lars. Alltså han känns ju genuint snäll i allting han gör. När han hör detta så vet jag inte var han ska ta vägen. För han fick ju en jättekärlekshyllning i direktsänd TV i fredags också. När han gjorde Södertäljes match mot Tingsryd av YouTube, ja. YouTube-profilen Mustiga Mari gjorde ju en riktig hyllning och köpte ju en dammsugare till honom.
Nej, ja, just det, en punchrulle. Ja, dammsugare samma sak. Nej, men jag gillar ändå att Hockeyallsvenskan är ju lite mer, de säger att det är rock'n'roll. Jag skulle kunna säga att det kanske är lite mer avslappnat sådär kring sändningarna och tillgängligheten bland spelare och ledare. Allt är lite lättare i min uppfattning i Hockeyallsvenskan. Och tycker han gör det bra och ja, men man blir glad när man kollar på Hockeyallsvenska sändningarna helt enkelt.
Ja, men verkligen. Och han jobbar ju stenhårt, Lars. Alltså, han börjar ju i Luleå i tisdags. Och sen så tog han flyget ner till Stockholm i onsdags. Körde bil till Karlskoga. Jobbade, gjorde matchen. Och så bilen tillbaka till Stockholm. Och sen så var han väl i studion trots att han inte jobbade på torsdagen. För han är så oerhört driven och passionerad.
Ja, och sen, ja precis. Han är... Fredagen där, fredag, lördag, söndag, ja det är en, han 24/7. Men du hade ju en rätt intensiv vecka också, Johan. Du var ju nere i Wolfsburg. Finns det några punchrullar nere i Wolfsburg eller?
Ja, där fanns väl allt utom punchrullar i det där pressrummet. Alltså jag tycker väl det där är lite tramsigt att hålla på och diskutera all den här pressmaten och pressfika. Man är ju ändå där för att göra ett jobb, men...
Det är lite, ja, lite lulle och det vill man ju ha vid sidan om också.
Ja, men det är klart man vill det. Man vill ju ha sin kopp kaffe och kanske något gött tilltugg. Men det där var ju rena buffén. De hade dukat upp i Wolfsburg. Det var tre olika varmrätter. Och det var mackor och det var kakor. Och det var två stora kylar med läsk och vatten och öl.
Pilsner. Pilsner.
Det där var öl också, jajamän.
Men hade de inte, jag tänker, är man på någonstans i Tyskland, har de kranar som man liksom, man fyller på sin egen öl. Det var så var det inte.
Nej, så var det inte. Det var faktiskt flaskor. Men, och jag har ingen aning om det var starkare eller vad det var, ja, i dem. Men jag utgår från att det var lättöl.
Nej, det är klart att det är stark. Det finns väl inte lättöl i Tyskland? Det dummaste jag har hört. Det är ingen tysk som vet vad lättöl är.
Nej, så är det väl. Nej, men det var faktiskt roligt att jobba där. Lite annorlunda och jobba på en sån match. Rickard Henriksson på Radiosporten träffade där. Han verkar vara sjukt intresserad av SHL och ville gärna prata hockey när han var där för att jobba med fotboll.
Men du, Malmö har ju en intressant... Malmö supporterklubb i hockeyn där. De fick väl knappt ihop en bussresa till Jönköping i lördags?
Nej, de fick inte ihop någon bussresa.
Nej, och Malmö, vad hade de med till sitt Wolfsburg då, i supporterväg?
Jag tror det var strax över 4200 människor som åkte ner en torsdag till Tyskland.
Ja. Och de fick inte ens gratis pressfika, men de kanske fick öl på arenan ändå. Inte lättöl då, förmodligen.
Nej, säkert.
Ja, men vi avslutar vår avstickare till Wolfsburg, så går vi på rekordjakten. Det känns ju som att det är ju nu bara Jonathan Jonsson som kan hota Per Ahlbrandt, va?
Ja, det är det, va. Det är fyra matcher och har han 6 poäng för att tangera, va?
Exakt, 6 poäng för att tangera. 7 poäng måste han ju peta in på de 4 stående matcherna. Det är alltså Vita Hästen borta. Eller Hästen kanske man bara säger, va? Inte Vita Hästen.
Man kan säga både och.
Jag är mest bekväm Vita Hästen. Var du med någon gång när Vita Hästen spelade med de här vita tröjorna med sån här Televerket blixt på sidan?
Hur gammal tror du att jag är egentligen?
Nej, visst, du var inte med på Scott Sanders tid, det hör jag det, i alla fall.
I alla fall,
man har Hästen borta, AIK borta, Tingsryd hemma, Karlskoga borta. Är det 4 matcher som Jonathan Jonsson petar in 7 poäng på?
Jag säger nej.
Fan vad tråkigt.
Ja, men då kan väl du säga ja istället,
ja, men det,
då?
Ja, men det är tråkigt att du känner så. Vi vill ju ha en ny rekordhållare.
Ja, det är väl klart vi vill det, men jag tror inte att det händer. Men det är klart att så som de höll på i början av serien, då petade de in 2,20 poäng per match, både Jonsson och Dahlén. Och då är det ju naturligtvis fullt möjligt, men att han ska hitta den formen i 3 bortamatcher, nja. Men visst, Modo kanske behöver alla poäng, ja, precis, de kan få. Och det därför måste de gå för det väldigt mycket här nu.
Det är precis, hade Modo varit helt klara nu och bara spelat av matcher, om man säger så, så hade det nog varit en annan sak. Men kom igen nu Jonsson, ta rekordet, 7 poäng. Hästen borta, AIK borta, Tingsryd hemma, Karlskoga. Han gör 7 pinnar.
Ja, det gör han.
Som vanligt när vi skickar ut på Twitter vill ha frågor från er så bara ramlar in. Och Magnus Jonsson har frågat, den här vänder sig nog direkt till dig Johan. Var spelar Fredrik Forsberg nästa säsong? Alltså Fredrik Forsberg som öser in mål i Karlskoga. Vad tror du han spelar nästa år?
Hade jag vetat det så hade jag skrivit det, men... Jag vet faktiskt inte var han spelar nästa säsong.
Leksand?
Jag tror inte han spelar i Leksand. Jag tror inte det. Alltså, han har haft sin tid där. Jag tror han behöver spela någon annanstans. Men en högerskytt som bombar in en massa mål, han är ju aktuell för många klubbar förstås.
Har du gjort 30 mål på 48 matcher, då gör du mål i SHL också. Hade han spelat i Leksand den här säsongen och har fått samma förtroende som, säg... Sebastian Wenström, så hade han gjort mer mål än Sebastian Wenström, till exempel. Så att han, jag tror Magnus där att han kommer spela SHL nästa säsong.
Men däremot en annan BK Karlskoga-spelare som kommer spela SHL nästa säsong är ju Jesper Kukkonen, och det flaggar vi för tidigt i podd och i textform här under hösten att han skulle spela SHL, och han kommer spela i HV71 nästa säsong. Jag fick det 100% verifierat igår när jag var i Jönköping av en bra källa. Och jag fick även från samma källa att Daniel Bertov inte är klar för HV71, men att det finns ett intresse för honom. Så att Bertov har inte bestämt sig i alla fall.
Men där måste jag säga, vi gjorde ju båda matchen i lördags. Daniel Norbe, som du avslöjade från Karlskrona till HV71, gjorde sin andra match i HV71. Jag tycker han såg fin ut.
Ja, verkligen. Absolut, det gör. Men frågan är hur det blir med förtroende och lite så när Erik Martinsson ska få tillbaka sin roll i powerplay. För det är inte så att Norbe kommer gå raka vägen in där. Men man får ju säga att han har ju sett bra ut nu när han har kommit in. Nu såg inte matchen i torsdags, men han ser bra ut. Absolut.
Ja, jag tycker... Ja, sen ser han ut som en liten rockstjärna också när han glider runt med långa hår och skägget här.
Ja, du kan ha en liten förkärlek till honom för att skägget ser ut på det sättet.
Ja, alla med skägg, det ska man bara lyfta fram. Men han spelade bra mot Malmö. Fortsätter han spela så. Jag förstår att han inte kommer få den rollen när Martinsson är tillbaka, så kommer han landa in ett bra SHL-kontrakt nästa år också. Det är jag övertygad om.
Men skulle han inte kunna vara en naturlig ersättare för Marcus Lauridsen, eftersom Lauridsen kommer att spela i Malmö nästa säsong?
Känns som en klockren ersättare, bara rakt upp och ner. Ett billigare alternativ och ett bra alternativ med utvecklingspotential, definitivt. Simon Hennix här. Realistiska ersättare till Lillis och Linus i Färjestad, alltså Marcus Nilsson och Linus Johansson. Finns det några realistiska ersättare där nästa säsong?
Jag funderar ju på om Peppe Lund skulle kunna hamna i Färjestad, eftersom han ändå har en historia i klubben, och om jag inte är helt dåligt påläst så är väl hans fru / flickvän från Karlstad också.
Ja, hans fru, precis, hans fru. Jag brukar stöta på hans frus mamma någon gång, väldigt trevlig på stan här, och jag tror hon hade nog gärna fått hem både Patrik och frun, dottern där.
Ja, men däremot så hör jag lite från Linköpings sida, så är det ju inte aktuellt att släppa honom. Men det finns väl en out i det kontrakt. Han skrev ett 1+1, och då fick jag till mig att han ska ta någon form av beslut innan mars är slut, för att om han ska fullfölja det eller om han ska gå vidare.
För hans egen del, tänker man, hur han har spelat i år, så tror jag säkert att han skulle må bra av att byta klubb. Så det är min bestämda uppfattning. Men du, David Einar frågar här, eller svarade vi ens på realistiska ersättare?
Ja, men vi sa väl Peppe ju.
Är det en realistisk ersättare till Linus Johansson och Marcus Lillis Nilsson?
Nej, det är det väl inte. Men jag tror inte ens Peter Jakobsson vet vad han ska ersätta så bra spelare med.
Men är det inte, pratar vi inte Anton Vedin i Chicagos farmalag? Det är väl ersättare?
Ja, eller varför inte Jakob Nilsson i Chicagos farmalag som en bra center? Han kanske vill vända hem till SHL.
Oj, det namnet hade jag nästan glömt bort. Det är ett bra namn.
Ja, men verkligen.
Ja, då fick du ett svar där, Simon, i alla fall.
Ja, exakt. Vi har inga belägg för det, ska vi säga, utan nu bara skjuter vi skarpt.
Ja, det är det som är roligt. David Einar, ni får fritt plocka från alla SHL-klubbars ledare, tränare, GMs, materialer och så vidare för att skapa den bästa femman baserat på dagsformen. Vad har du?
Ja, ska du börja då?
Alltså, Emil Kåberg måste man ha som materialare.
Ja, alltså jag får kaffe varje träning av Håkan Karlsson och Anders Fagerström i Malmö, så jag kan ju inte säga någonting annat än dem.
Ja, men det är många materialer är bra. Damberg gillar man ju HV71 också.
Ja, jag skulle säga att alla materialare har man ju någonstans skapat sig en relation med. Alltså det är jävligt goa människor som blir materialare. Det krävs ju någon form av speciell människotyp för att bli materialare. Du måste ju ha en grym social förmåga.
Men kanske den mest legendariska materialaren nu, det måste ju ändå vara Greppa uppe i Luleå.
Ja, verkligen. Han har väl varit med sen föreningen bildades i stort sett. Nej, han har varit med länge. Men tror du
någon spelare, om de ställer upp alla spelare i Luleå, så ska de säga vad Greppa heter egentligen? Hur många spelare i Luleå tror du sätter den?
Ja, hälften kanske.
Tror du det är så många?
Ja, han kanske bara presenterar sig som det, och sen så är det ingen som vet. Han heter väl Peter Åström, va?
Ja, jag känner han som Greppa i alla fall. Jag hade inte sett Peter Åström.
Ja, nej men det finns många bra materialare. Men vem skulle du sätta som sportchef? Eller du säger ju General Manager.
Ja, men jag måste ju sätta Niklas Persson. En gammal kedjekamrat till mig, det måste man. Och det är ju trots allt avsnitt 23. Vem sätter du som General Manager?
Jag skulle nog säga Sjöström i Frölunda. Jag tycker han är skarp som tusan.
Ja, det är bra. Men det är roligt när det kommer in nya sådär. Då får man väl ändå säga. Sjöström född 83, Niklas Pajen Persson född 79.
Ja, men bästa femman då. Börjar du med målvakt och backar, så får jag väl fylla på med forward så.
Jag älskar den här frågan, David Einar. Jag sa ju dagsform. Gustav Lindvall i mål, Skellefteå. Backar, Erik Gustafsson, Luleå, och Cody Curran i Rögle.
Okej, men då fyller jag på med Linus Johansson i Färjestad. Han är grym för stunden. Och sen måste jag säga Brock Little är också jättebra för stunden. Och vem ska jag dra till mig där på andra kanten? Kan du hjälpa mig där då?
Det är ju många, men alltså...
Anton Rudin kanske?
Rudin. Vet du hur många poäng Rudin har gjort sen han fick sparken, Magnus Sundqvist?
Ja, det är väl majoriteten av det han har gjort på hela säsongen.
20 poäng på 14 matcher.
Jäklar.
Det är ett bra stats alltså.
Då är han ju given där sett till dagsform.
Ja, definitivt.
Ja, men du, har du någon speaker när vi ändå är inne på det här med drömfemmor och drömfolk vi pratar om då?
Såklart jag har det. Mikael Gräns i Ängelholm. Bara hör hur han presenterar våran poddens bästa vän, De Sousa. Ja, Micke. Med kärlek så gör du det här.
En fråga som ändå blir aktuell sett till den här veckan som har varit är ju Freddan som undrar: vad sa Kristoffer Forsberg till domaren när han fick den där 2 minuter i slutet av matchen mot Luleå som satte upp Luleå i en 5-3 så att Luleå sedan avgjorde matchen med 7 sekunder kvar? Ja, vad sa han? Det vet nog faktiskt bara Kristoffer Forsberg, Jack Connolly och Emil, vad heter han? Illiväinen, eller vad heter han? Linjemannen där i Luleå.
Linjemannen, jag tror alla domare vet det, för de har ju det här kommunikationssystemet. Så är det så att han skrek någonting så lär det väl ha gått ut i alla domares öron, tänker jag.
Ja, men den versionen jag fick som säkert är slipad från Malmös håll är att det var Jack Connolly som sa någonting till Forsberg som Forsberg typ höll med och raljerade lite, och sen var det Forsberg som åkte. Det är den versionen jag fick höra från Malmö håll, men den är säkert slipad på något sätt, så jag vet inte vad han sa.
Men då kan jag bara slå tillbaka: jag tror inte att det är så, definitivt inte att det är så. Jag kan säga så här. Till att börja med är det ju som så att vi är ju sjukt less på det här domagnället. Men de hamnar ju i centrum ganska mycket just att de tar abuse of officials. Vet varför de gör det, Johan?
Är det den första eller den andra du pratar om nu?
Nej, men vet du varför de generellt har tagit mer abuse of officials nu, domarna?
Nej, det har jag ingen aning om.
För att klubbdirektörerna har kommit överens om det. Just för att domarnas arbetsklimat är inte bra. Då är det klubbdirektörerna som har kommit överens om. Ja, men då får vi sätta hårt, då får vi slå ner på det här. Så det är klubbdirektörerna i SHL som har gett direktiven indirekt till domarna. Visste du det?
Nej, det hade jag ingen aning om.
Nej, men det är såna här grejer.
Det sätter ju saker i en helt annan sits, tycker jag i alla fall.
Ja, och vad jag hör så ska alla vara informerade om det här. Men så verkar det ju uppenbarligen inte vara. Men det är återigen den här kommunikationen som man kan önska skulle vara lite bättre från ligan. Tänk om ligan hade gått ut och sagt det bara rakt upp och ner till på sin sajt att vi kommer slå ner stenhårt på allt gnäll, tjafs, allting, allt snack. Vi måste skapa ett bättre arbetsklimat för domarna, bla bla bla. Då hade ju folk förstått det på ett annat sätt. Nu är det ju som så att Erik Martinsson slog en klubba i sargen när jag gjorde Växjö HV71 i tisdag. Så han fick 2 minuters utvisning för det. Då är det som så att då har ju klubbdirektörerna slagit ner på sådana saker. Sen kan ju både du och jag tycka att det ska finnas en bollkänsla i det här. Men det är kanske en helt annan diskussion.
Ja, det får man säga. Och det tänker jag inte dra här, för då får vi spela in en timme till.
Ja, det är kanske det folk vill ha. Folk vill ha domagnället. Men jag är less på domagnället. Men jag tycker man sätter sig själv i centrum lite ibland genom att ta kanske en del sådana här abuse-utvisningar. Jag tycker man kan ha en ömsesidig respekt och kommunikation på ett tydligare sätt med varandra. Det kommer alla vinna på i längden.
Ja, jag tycker du säger det helt rätt där, att man får ändå visa lite spelkänsla oavsett vad som är klubbat hit och dit. Man kan inte vara, som det så fint heter, så lättkränkt.
Sak och person, det är en sak som jag tycker är ganska intressant. Man kritiserar en sak, man kritiserar inte en person.
Men det är väl klart, man inte kritiserar en person.
Alltså, nej, det är det jag menar.
Det är ju domarens roll, man kritiserar mer än personen bakom hjälmen.
Exakt, och det såg du ju när herr Pierre Kilken var, som gjorde sin sista match i Hockeyallsvenskan. Och han har väl inte alltid varit den mest populära. Han fick ju applåder och kramar och pussar, tänkte jag säga, så att det finns ju en respekt långt bakom det där också, vilket jag
gillar. Verkligen. Och det får jag säga, det med Kilken, han har man gnällt på många gånger, men han gjorde faktiskt sina bästa år i karriären, de sista åren av karriären. Ja, det hände någonting från kanske 3 år sedan med honom, att han fick någon reprimand eller någonting. Jag har ingen aning, men han gjorde sina bästa år i slutet av karriären, tycker jag. Men du, är det dags att vi tar och avslutar med lite Elite Prospect-spelare nu då?
Definitivt. Jag är mer redo än någonsin.
Jag ser att du har penna och papper redo, så att jag tar och sätter igång direkt. Och, ja, jag tog det på 4 poäng förra veckan, så att nu är du 3 bakom.
Ja, du satte press på mig där. Det var många som satte den på 5 där, när de har skrivit svar där, som satte den på 5. Det var kanske mestadels Björklöven-supporter kanske som gjorde det.
Men ja, eller Södertälje-supporter med Gnesta-ledtråden.
Gnesta, såklart. Såklart. Ja. Så att, nej, nu är det upp till bevis då för mig. Ge mig draftår,
Ja, men vi börjar med 5 poäng då.
Yes.
Denna odraftade spelare.
Fan.
Han spelar en stor roll för sitt lag i SHL. SHL-debuten skedde i AIK 2014. Men som du förstår så spelar han ju ett annat lag än AIK idag.
AIK var i SHL 2013-14. Debuten skedde i AIK.
Jajamän. Den säsongen då, ja.
Då är det spontant 2 spelare jag tänker på. Men jag vågar inte chansa, för jag vågar inte gå bort med på 5:an. Ge mig 4 poäng.
Ja, då kör vi. Den här säsongen har han gjort 11 poäng på 43 matcher. Han har samma moderklubb som Hockeysveriges chefredaktör Uffe Bodin.
Nu är jag helt ute och cyklar. Ja, jag vet Ludvika där. Ludvika? Och i AIK? Det var ju tur att jag inte svarade Theodor Lennström på 5 poäng då.
Ja, det får man ju säga. För det är inte Theodor Lennström.
Nej, han är ju stockholmare. Det verkar dumt att han är uppe i Ludvika och härjar.
Ja.
Ska jag behöva ställa in mig där? Nej, jag sätter han inte.
Nej, men då går vi ner på 3 poäng då. Det har blivit dubbla TV-pucksturneringar för denna forward. Han var med i U18-VM 2009, men det blev inte något JVM-spel efter det. Idag är han lagkapten för en mycket stor klubb sedan föregående säsong. Han har förutom AIK även representerat Almtuna.
Lagkapten. AIK Almtuna. Alltså jag är helt... Nu blir jag skärrad. Nu blir jag nervös.
nu ser jag det. Nu kommer det röda i huvudet på dig. Ska vi dra den igen? Han var alltså med i U18-VM 2009. Så då kan du i alla fall räkna ut åldern på honom.
U18-VM 2009, men jag är mer intresserad att han spelade med Theodor Lennström och de 2013-2014.
Och det är en forward vi pratar om. Lagkapten i en mycket stor klubb sedan föregående säsong. Har du det nu, eller?
Ja, nej. Jag kommer chansa.
Ja, 3 poäng, det kan vara värt att chansa på den då.
Men den här är faktiskt svår. Om det är han så är det jävligt svårt.
Ja, det är kanske det.
För han var väl bara utlånad till AIK?
Jag vet inte om han var utlånad till AIK.
Eller var han signad? Jag, Nej, jag vågar inte chansa.
Du vågar inte chansa?
Nej, men kapten för ett...
Ja, för ett mycket, nej, alltså för en mycket stor klubb sen förra säsongen.
Jag måste chansa.
Ja.
Jag skriver här.
Ja, jag ser. På 2 poäng. Vi har fått ett svar, ska vi säga här. Och han ser fortfarande lite skakig ut här. Alltså, han sitter och gungar fram och tillbaka. Alltså, du, ja. Så här skärrad har jag inte sett dig någonsin på den här lilla leken. Alltså.
Nej, men det var, jag var ju så inne på Lennström eller Lindqvist här tidigt.
Ja. På 2 poäng. Han är lagkapten i Leksand.
Ja, jag är, känns bra att jag svarade på 3 poäng då.
Ja. Och på 1 poäng. Denna spelar med nummer 100 på tröjan. Han heter inte Mattias som en annan gör i detta laget. Men han har samma efternamn. Så vem är det jag söker?
Martin Karlsson.
Jajamän.
Va? Alltså han var med i U18-VM där.
Jajamän, det var han. Och du hade lite fel där på moderklubben. Det var ju Smedjebackens HC. Han har som moderklubb som även Uffe Bodin har.
Jaha, okej. Okay. Jag tänkte att han var Ludvika. Men Smedjebacken, ja. Nu kommer man få på nöten här.
Ja, alltså det är kanske lite rivalitet mellan Ludvika och Smedjebacken. Där
det är
då.
Klart det är det. Det är klart ja. Det är det.
Ja, nej, men det blev ju lite luring där med SHL-debuten i AIK 2014. Han gjorde ju faktiskt bara 4 matcher. Han blev ju värvad precis före transferfönstret stängde när Almtuna sålde av hela sitt lag. Och Marcus Högström gick ju till Djurgården i samma veva också, va?
Ja, det stämmer. Kanske Djurgården skulle ha tagit Högström, eller AIK skulle ha tagit Högström där. Martin Karlsson har ju, gjorde ingen avtryck i AIK visserligen. Den var svår, nej. Den var svår.
Det var svårt, ja. I och med att man tänker kanske inte Martin Karlsson som en AIK-spelare och SHL-debut.
Du går hårt efter den där frimiddagen och hotellnatten, det hör jag det.
Ja, nu har jag satt in stöten här. Nu kommer jag bara växla upp. Nu kommer jag jävlas med det resten av säsongen.
Nu är det lika. Vi är lika.
Nu är det lika, ja. Men du, ska vi ta och tacka för denna veckan då?
Det tycker jag. Roligt att ni är med oss. Engagerar i det här med siffran som vi skickar ut varje vecka och frågor, ös på och tack för att ni är med oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.